Yle.
En gång i veckan på tisdagar så gästas den här studion av programmets vänner, tisdagssnackarna, som lite dryftar veckan som varit, veckan som går och veckan som är på kommande. Och den här morgonen har jag med mig i studion Amanda Audaskas, lärare i gymnasiet Lärkan. God morgon.
God morgon.
Och Magnus Winberg som är lektor i navigation. God morgon.
God morgon.
Vi ska börja med ett ämne som väcker mycket känslor, som man ofta får stänga kommentarsfältet under artikeln till och som det ibland gäller att ha tungan rätt i mun. Det handlar alltså om andelen utländska brottsmisstänkta. Andelen utländska brottsmisstänkta har minskat i huvudstadsregionen. Däremot så är den brottskategori där andelen utländska misstänkta är klart högst, fortsättningsvis sexualbrott. 2017 så kom det till polisens kännedom 499 fall där polisen hade en misstänkt gärningsman, alltså i kategorin sexualbrott. Och i 184 fall, de här fallen var den misstänkta en utländsk medborgare, vilket ger nästan 37%. Tuija Hietaniemi, hon är specialforskare vid centralkriminalpolisen. Hon har närmare analyserat då en del utländska grupper, bland annat irakier som är den största utländska gruppen i huvudstadsregionen, benägenhet att begå sexual- och våldsbrott. Och enligt henne så handlar det om flera olika orsaker. Det finns många unga män bland irakierna och unga män begår också i allmänhet flest brott. Amanda, Magnus, som invånare här i regionen, vad väcker det här för känslor? Amanda, vill du börja?
På något sätt så väcker det mest en sån här känsla av olust. Alltså jag tycker det finns någonting i hela den här, att man har lyft fram det här som känns lite olustigt. För att det är sådana här siffror som man vet att ofta missbrukas, misstolkas, liksom hårdras. Jag tänker jättemycket på det här att det här handlar ju uttryckligen om de brott som har blivit anmälda. Och vad gäller just sexualbrott så är det ju så att väldigt få egentligen anmäls överhuvudtaget. Och sen när det gäller sexualbrott som begås av en människa man har en nära relation till, så anmäls det typ nästan aldrig. Så jag tänker att andelen då brott som begås av människor man inte känner, där kanske den här liksom andelen utländska medborgare är högre och att det därför då är att statistiken är så här.
Tycker du att vi borde sluta rapportera om sånt? Du har själv journalist i bakgrunden.
Jag vet. Nej, alltså på något plan så tänker jag ju ändå att alltså, sanningen är ju sanningen. Men det är kanske sådär att det är knepigt. Sanningen är sanningen, ja. Men människor gör vad de vill med den. Och det där, på något vis tänker jag att det är tråkigt att kommentarsfältet måste vara stängt i en sån här artikel. Och samtidigt tänker jag att det kanske då ändå är en vis lösning. Att inte låta folk härja helt fritt och dra vilka slutsatser och göra vilka tolkningar som helst. Det kan bli så armafullt.
Magnus, tankar och funderingar?
Jag skriver under det där som Amanda säger till helt totalt. Men jag ska också dra fram det här statistik. Det är ju statistik. Och det kan ju användas som sagt på många olika sätt. Och jag är nog också en vän av det här vårt moderna rättssystem. Det vill säga det här är fråga om misstankar nu som kommer fram. Och jag skulle nog hellre hålla mig till det som är sen lagadomar. Misstankar är bara misstankar. Och att bygga så där mycket statistik på det så tycker jag inte heller riktigt i sin ordning.
Det som du, Amanda, var lite inne på det här just med att vi vet hur man använder sådana saker. Så det är också en, vi vet hur man liksom olika grupperingar med olika intressen i samhället, ofta olika politiska ståndpunkter, använder statistik på olika sätt för att lyfta fram saker. Så här i den artikeln finns också en intervju med Nina Nurminen som är psykolog och överlärare vid Brottspåföljningsmyndighetens utbildningscentral. Lycka till med att få det på ett visitkort. Hon jobbar alltså med rehabilitering av sexualbrottslingar och forskar kring återfallsrisker för sexualbrottslingar. Och hon fick då frågan att om hon tror att personer som utsätts för sexualbrott där förövaren är utlänning lättare gör en polisanmälan, och hon svarar så här: det beror på om offer och förövare känner varandra. Om förövaren är helt okänd gör offren mer sannolikt en polisanmälan, men det behövs mer forskning kring det här. Så det stöder lite den tanke som du var inne på. Borde vi forska mer i det här alltså?
Antagligen. Och kanske just det att om vi ska börja göra något slags, om vi ska börja dra någon slags konsekvenser av det, så borde vi forska mera. Att inte komma med stora utsagor att eftersom det är så här så måste vi göra så här. För att det helt enkelt vet vi för lite om.
Hur ser det ut sen i ert eget, till exempel, sociala medierflöde? Vilken deras sortens artiklar förekommer det mer? Sådana som slätar över statistiken eller sådana som ropar ut den?
I mina kretsar måste jag nog säga att det är nog mer liberalt att den här Jag skulle inte säga att det är någon där, inte slätar man ut och inte bygger man på det heller, men att jag tycker nog att det måste vara mera, jag håller mig mera till sånt som är sakligt och faktabaserat.
Ja, jag är nog lite i samma sociala mediebubbla där i just den här frågan, absolut. Men sen här och där så kan det nog dyka upp andra, mera vassa armbågar också som heter noja. Titta nu. Och det är kanske just det jag tänker med en sån här rapportering, att det blir fort att de människor som ser det här är ju väldigt intressant. Så det är människor som man inte riktigt skulle vilja höra säga att någonting är intressant.
Vad gör ni så här? Facebook till exempel erbjuder den här möjligheten att om det finns en person i ens flöde som man är kompis med som till exempel, men som delar saker som man själv inte riktigt tycker om eller inte tror på. Det kan vara klimatskepsis, det kan vara främlingsfientlighet, det kan vara vad som helst. Går ni in och klickar på den i så fall att visa mindre av det här?
Nej, jag gör inte. Jag är personligen en sån här vän av att man har obekväma vänner. Så jag i princip håller kvar dem för att påminna mig om. För jag tänker just det här är kanske en av nackdelarna med vårt medieflöde idag. Är att det är så väldigt smalt. För att vi läser det som andra människor rekommenderar att vi ska läsa. Människor som i ganska hög grad delar de värderingar som vi själva har. Så för mig personligen tycker jag att det är jättenyttigt att ha de här gökarna kvar liksom i fältet som kommer med kommentarer som jag själv på något vis inte överhuvudtaget kan omfatta.
Magnus, hur är det med dig? Tummar du bort någon på grund av deras åsikter?
Nej, det kan jag inte påstå att jag ska göra, nej. Jag tycker att man ska nog få ha sina åsikter och ha någon annan åsikt. Men det som är viktigt är att man ska diskutera det. Om man tycker att man är av annan åsikt, då ska man nog komma fram med det. Att, hej, det här är inte korrekt. Mm. Jag håller inte med. Att bara hålla tyst och låta det gå mellan fingrarna, så det tycker jag inte är bra.
Och det är ju det goda med dagens medieklimat, att det är ganska lätt att föra en sån diskussion.
Så min sista fråga här nu här, vi ska försöka återknyta till den här statistiken. Varför tror ni att andelen utländska misstänkta är så hög just vid sexualbrott då?
Nu kan det ju, alltså nu finns det ju en möjlighet att det delvis också stämmer. Jag kan tänka mig att jag frågar om utanförskap ganska långt. Jag menar, när man kommer från krigförande länder och hamnar i ett helt främmande land med främmande kultur och allting, så nu kan det ju hända att moralen luckras upp lite där också, att har man ingenting att förlora så kanske man tappar intresse för att inordna sig och gå efter de gängse normerna. Mm, det är bara en tanke, jag vet inte.
Jag tycker det är en jätteviktig tanke just att en människa som inte har någonting att förlora är en farlig människa. Ja. Både för sig själv och för andra. Och det där måste vi ju som jobba mot och för att det ska bli bättre.
Jo,
fullständigt. Amanda och Magnus, vi fortsätter prata riktigt strax. Vem är i studion här i tisdagssnackarna? Amanda Audaskas, lärare i gymnasiet Lärkan, god morgon. Och Magnus Winberg, lektor i navigation. Och Magnus, vi ska bege oss riktigt på mammas gata för dig. Det blir så här att hamnen i Helsingfors har gått om konkurrenten i Dover i kampen om Europa, så därmed också världens största hamn när det kommer till passagerartrafik. Förra året så reste nästan 12 miljoner passagerare genom hamnen i Helsingfors, och det här är en ökning med nästan 2% jämfört med föregående år. Vad betyder det här för Helsingfors, Magnus?
För Helsingfors stad, så det är ju en bra sak. De får ju mera inkomster helt enkelt, det är ju klart. Jag faktiskt försökte gräva i det igår och kolla upp det, men det var svårt att hitta efter vad det egentligen summorna blir. Men det där 1,99 tar de ju betalt per passagerare, så det är ju enkelt att räkna ut vad pengarna kommer in då. Så att ekonomiskt för staden så är det ju en bra sak.
Hur är det, om vi tittar på det här, jag trodde aldrig jag skulle ställa den här frågan, men ur ett navigationsperspektiv då, det här måste betyda att det är också fler farkoster som rör sig på Östersjön, till exempel mellan Helsingfors och Tallinn så rör det sig 9 miljoner människor, det är ganska mycket båtar som behövs för det. Hur är det för fritidsseglare och sådana som skurrar omkring i motorbåtar utan till exempel, man behöver inte ha något sorts körkort för motorbåt, utan det är bara att köpa en sån här 100 000 euros båt och sätta sig bakom rodret om man vill. Hur påverkar det att liksom trafiken ökar, de som är privatbåtägare?
Alltså, trafiken i fartygsmängd så har väl inte ökat nu på de närmaste åren. Det är nog samma mängd fartyg som kör fram och tillbaka där. Men mycket är det förstås. Nu är det tättrafikerat. Nu är den där farleden in till Västra hamnen på somrarna. Nu kan den ju vara ganska packad med fritidsbåtar. Men det där...
När når vi kulmen? När är det fullt i Östersjön?
Nu ryms det hur mycket som helst. Inte det. Finns det intresse att resa så nu går det att ordna det. Det är nog inte ett problem. Kryssningstrafiken har ju ökat också. Helsingfors ganska mycket, de stora kryssningsfartygen. det som ju sen kan diskuteras, det är ju förnuft i det hela, att liksom det där åkande fram och tillbaka mellan Tallinn och Helsingfors är ganska vansinnigt egentligen. Ur miljösynpunkt till exempel så är det ju nog inte bra.
Jag känner att här är en liten följdfråga. Skulle det vara bättre med en tunnel?
Som sjöman så kan jag inte säga det, men det är en bra fråga. Jag har faktiskt inte satt mig in i det. Men det skulle säkert funka med en tunnel också, men det kostnaden är nog så enorma att jag inte riktigt övertygad om det. Det är så mycket enklare att köra med fartyg i alla fall. Men kanske på någon nivå så. Det är det underliga till Dover till exempel, att de har så mycket trafik fast de har tunneln också.
Det där har jag aldrig tänkt på. Vad beror det på då? Tycker vi bara om att åka båt?
Jag tror det kan finnas mycket folk som inte vill åka i en tiotals under havet i en tunnel, kan jag tänka mig. Men sen en annan sak med de där siffrorna, så det där var igen statistiken, och jag grävde lite i det också när jag förberedde mig. Jag undrar om det faktiskt är så att det är den största hamnen i världen. När man kollar på Hongkong och Piraeus till exempel, så har de nog högre siffror än det här.
Men gäller det passagerartrafik då? Eller
ja, passagerartrafik, liksom? Ja. Men jag tror att det här, man har glömt bort att det här är antagligen en fråga om internationell trafik. Och det finns ju också, jag menar just Piraeus och Hongkong, de har ju mycket, det är inrikestrafik, men de har mycket mer passagerare. Så jag tror man har missat lite i den där nyheten också.
Vi måste
nämna alla detaljer.
Vi måste ha en liten titt på det här. Amanda, jag reagerar på en sak som du sa just precis som låten höll på att ta slut. Och nu är jag ledsen om jag outar dig i det här.
Men
du sa att du har bara en gång åkt båt till Tallinn. Och du har ändå bott här en ganska stor del av ditt liv i Helsingfors. Vad beror det här på?
Nej, men alltså det här måste nog vara en sån här kvarleva från mitt österbottniska arv. Att man, jag har ingen relation till att man ska åka till Tallinn. Och sen när man träffar människor, så de åker till Tallinn hela tiden. Men så här, okej, man ska tydligen åka till Tallinn, men jag har inte hakat på den trenden. Så jag bidrar inte till de 9 miljonerna som slussas fram och tillbaka mellan Helsingfors och Tallinn. En god miljömänniska på det sättet.
Tror du att det skulle bli bättre om du skulle få, för jag menar, som österbottning kanske man kan ta tåget mer närmare till sig. Tror du att du skulle åka till Tallinn och skulle kunna ta tåget dit?
Jag vet inte. Enda gången jag var i Tallinn var ungefär den här tiden på året för kanske 4 år sedan. Det var minus 25 grader. Tallinn hade liksom svårt att göra ett intryck.
You're doing it wrong. Hej, Amanda Audaskas och Magnus Winberg, tusen tack för att ni kom till studion och delade med er av era tankar, era visdomar, och välkomna igen en annan gång.
Tusen tack.